Podplay.
Mördaren hoppar av en elsparkcykel och avfyrar skott mot en man några meter bort. När gängrivalen har fallit till marken går skytten fram och avslutar hans liv med två skott i huvudet. Polisen har beskrivit det som en etnisk konflikt mellan araber och somalier. Dagens avsnitt handlar om Araby i Växjö och frågan om en rapvideo kan vara en mordmanual. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Mitt emot mig sitter en stammisgäst i den här podden. Välkommen Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Kan en musikvideo vara en mordmanual?
Ja, det är ju frågan det vi ska prata om nu. Alltså, det har ju då beskrivits som en mordmanual, en rapvideo som gjordes av ett gäng i Växjö. Som har väldigt mycket likheter med det som mordet som vi ska prata om. Men det har också då raljerats bland annat på Twitter av den här rapparens advokat, Zeke Junström. Han är på Viktor Bankes byrå. Viktor Banke har ju haft en del såna här saker tidigare. Han till och med haft en rapvideo i Högsta domstolen. Och denne Zeke Junström har ju då konstaterat att det här är lika mycket en mordinstruktion som det Cornelis skrev när han skrev Mördar Anders, eller att Bob Marley, han sköt inte sheriffen på riktigt. Så det här har raljerats över en del, men man ska ändå säga att det finns allvar i detta, och det slutade faktiskt med ett riktigt mord.
Ja, och att jag kastar ut frågan så här utan sammanhang, så kan det nog uppfattas som lite apart och konstig. Men det var med sådana uppgifter som vi gick in i fallet som vi ska prata om idag, när det dök upp på vår radar för några månader sedan.
Det dök ju upp ungefär, det här hände ju något före mordet på rapparen Nils Einar Grönberg. Men uppgifterna dök upp ungefär samtidigt. Det kom lite skymundan av det såklart. Men vi fick ju uppgifter då om att först visste vi att det var en skjutning och att den var gängrelaterad. Det började talas tidigt då om en etnisk konflikt mellan somalier och araber i det här riskområdet Araby i Växjö. Men vi fick också då uppgifter om att det här skulle ha funnits då en rapvideo med i bakgrunden. Så det var ju ganska sensationella uppgifter får man säga.
I tidigare avsnitt av Krimrummet den här våren så har vi uppmärksammat hur det rekordhöga skjutvapenvåldet i allt högre grad har letat sig ut i landet. Det är ett spår som vi ska fortsätta med idag. Som du nämnde så ska vi till Växjö och närmare bestämt stadsdelen Araby. Du har ju faktiskt bott där.
Ja, jag har bott där. Jag har jobbat som kriminalreporter i Växjö för 28 år sedan började jag faktiskt.
Ja, det är ett tag sedan.
Det var ett tag sedan.
Vad är det för...
Det är ett klassiskt gammalt, man ska säga nästan miljonprogram då, ett område som är ganska slitet. Det har varit mycket socialt utsatta människor som har bott där genom åren, men för 28 år sedan då hette liksom tjuvarna, banditerna där, de hette de Spöket eller Dalton eller sådana lite mer fantasifulla namn. Men det skedde skjutningar då också. Strax före jag började som kriminalreporter så sköts en person ihjäl i den trappuppgång som jag senare skulle bo i. Det här var då några timmar efter, eller bara samma dag som det hade varit ett rån, en värdetransportrån på exakt det här området som vi nu ska prata om, eller vad det gäller mordet då. Två män utklädda till kvinnor och svart sminkade i ansiktet rånade en värdetransport, och sen sköts en man senare. Oklarat mord, men det, man tror att det hade med varandra att göra. Så ja, det skedde skjutningar även på den tiden.
Det kanske är ett fall som förtjänar en egen podd där.
Onekligen.
Men för att ge lite bakgrund till det som vi ska prata om idag, så handlar detta om två kriminella grupperingar från Araby som har hamnat i konflikt. Det var nog många som höjde på ögonbrynen när polisen gick ut och beskrev detta som en etnisk konflikt mellan en arabisk sida och en somalisk sida. Det är ett sätt man sällan hör polisen uttalar sig på.
Nej, här talade man ju verkligen klarspråk. Det här sa man, kallade man en spade för en spade. Man beskrev vad den här konflikten handlar om. Och jag vet, jag pratade, det var då Växjöpolisens presstalesperson Robert Löffel som gjorde detta. Han är en senior polis, han är polisiär bakgrund och en av Sveriges bästa presstalespersoner måste jag säga, som verkligen har aktning, kan säga saker och säger också saker som kan vara ibland kontroversiella. Han beskriver verkligheten som den är. Och i det här fallet motiverar han det med, och det tycker jag det var ganska klokt, att det blev ju såklart en väldigt oro i området efter den här skjutningen. Men de tyckte då från polisens sida att det var viktigt att man gick ut och klarlagde att det här var en skjutning i en konflikt mellan två stycken olika grupperingar. Och det skulle då, menade polisen, det skulle åtminstone kunna dämpa oron lite, så att en gemene man skulle vara orolig för att om man rör sig i området så riskerar man att bli skjuten på grund av att det springer runt galna människor. Utan att det här skedde inom ramen av en konflikt. Sen är det såklart så att det kan ju vara folk som träffas av förlupna kulor och så vidare. Men det var själva bakgrunden till att man var så väldigt tydlig i det här fallet om vad som var bakgrunden. Jag tycker att fler poliser, polisdistrikt borde, eller polisområdet borde ta efter detta.
Det är en bild som senare har nyanserats. Under rättegången var det en polisman som har arbetat länge i området som beskrev att det snarare handlade om två generationer som har drabbat samman. Det är några år mellan männen, sidan där många personer har arabiskt ursprung är lite äldre och sidan där många har somaliskt ursprung är några år yngre. Så som polisen har kartlagt den här konflikten så har det tidigare funnits en tydlig styrkeskillnad mellan de här två grupperingarna. De äldre har varit mer etablerade i den kriminella miljön.
Så det har ju varit bilden, och det finns mer liksom dokumenterat om deras vapentillgång och så vidare. Men samtidigt, jag har ju hört det här vittnesmålet från polisens sida, och det är, å ena sidan säger han så, och jag undrar lite varför. Det är möjligtvis så att polisen har fått kritik i Växjö för att man varit för tydlig om detta. Men å andra sidan så beskrivs ju väldigt tydligt att i den yngre delen så är det mest unga somaliska män, och i den äldre delen är det då så kallade det, alltså araber det handlar om som ska vara en äldre. Men det är klart att det är inte så tydligt, det går inte att säga att det är 1-0 här, utan exempelvis den här rapparen som är aktuell på den somaliska sidan i det gäng som då döpt sig till LC, han är ju inte av somalisk ursprung exempelvis.
Och det finns ju inget som talar för att det är en etniskt motiverad konflikt. Nej, det handlar snarare om två kompisgäng.
Det handlar om gäng som vill kontrollera narkotikamarknaden här och vill tjäna pengar. LC står ju då, det är den somaliska för, som man kan översätta till pengajagare, eller den bakgrunden. Så det är väl ganska tydligt att här handlar det om att jaga pengar, och då vill inte de äldre få konkurrens av de här yngre nu.
De äldre har varit som sagt mer etablerade på den kriminella scenen och kunnat köra med de yngre lite som man vill. Vid ett tillfälle så säger en i den yngre grupperingen till polisen efter att han har gripits att de äldre har varit respektlösa mot dem. De har kunnat örfila dem lite som de vill. De har kunnat trycka ner dem, och det finns en uppdämd liksom frustration hos de yngre.
Ja, och också från att de var väldigt små de här, så beskriver de hur de äldre liksom har kört med dem, örfilat dem. Det finns ju också vittnesmål om att de har släppt hundar på dem, har dragit in dem i garage, och det har varit liksom skjutningar och så vidare. Så de har gått ganska hårt åt dem, är det ju uppenbarligen så. Det här handlar ju, som vi pratade om, såklart mycket om pengar och om vem som ska dominera narkotikamarknaden såklart. Men det finns ju uppenbarligen här i bakgrunden också att de har känt att de blivit respektlöst bemötta. Det är ett återkommande ord när man läser förhör och så, att de äldre hade attityd, är det talas om från den yngre sida, att de hade en attityd som de har liksom retat sig på under många år. Och nu är de nog tillräckligt gamla för att liksom kunna hämnas.
Kunde ibland bekräfta det att det förekommer rätt mycket kränkningar från den äldre konstellationen mot den yngre. Det talades om allt, att man liksom frihetsberövade folk, slet ner dem i diverse olika källarutrymmen, garage. Man ska ha misshandlat individer i den yngre konstellationen. Man ska ha liksom kränkt dem på så vis genom att liksom bussa hundar på dem, släcka cigaretter på deras liksom kroppsyta. En hel del av detta har vi indirekt kunnat bekräfta då man liksom har märkt av exempelvis skotthål i vissa garage. Men en hel del är också underrättelseinformation som vi inte liksom vet om den stämmer till punkt och pricka.
Det är framåt sommaren där 2020 någon gång som polisen ser en förändring. De yngre tycker att de har vuxit till sig så pass mycket att de kan sätta sig upp mot de äldre, och det sker då en rad olika våldsdåd som polisen har berättat om i den här rättegången. Det handlar om, man kan se olika grader, det handlar om misshandlar, det handlar om knivskärningar och så småningom skjutningar. Det är så i ett tidigare skede att så som polisen ser det, så skälet till att den här konflikten inte har urartat tidigare är att det har inte riktigt funnits en skjutvapentillgång hos de yngre. Framåt sommaren eller våren 2020 så förändras detta, eller hur?
Ja, jo, det är framförallt en skjutning som då sticker ut. Det är en skjutning mot en lägenhet som disponerades av den yngre sidan. Och det är bara ett under att ingen träffas av de kulorna som går in där. Och då tror man att det är den äldre sidan som ligger bakom den skjutningen. Det är liksom den allmänna sanningen. Och det, där når liksom konflikten en helt annan nivå från liksom örfilar, det här ungdomar, bussat hundar, knivvåld och så vidare. Så blir det en väldig upptrappning här. Och det är då börjar då den yngre sidan också beväpna sig.
Det finns väldigt tydligt dokumenterat från polisens håll när man kan se att de yngre kommer i besittning av vapen. Det är en resa. Maj 2020 så åker personer i den yngre grupperingen ner till Malmö. Vad är det som händer där?
De åker ner tillsammans med två unga tjejer och i syfte då, som är klarlagt i efterhand, att skaffa ett vapen. Man skaffar 9 mm Zastava. Ganska grovkalibrigt då vapen som man kommer i besittning av. Och det som är lite speciellt är att det pratas ju ofta om att tjejer hjälper gängen, tjejer förvarar narkotika, tjejer bär på vapen.
Mycket är det tysta.
Mycket är det tysta, men det är ganska sällan det där bevisas. Men här har vi nu ett antal olika polisutredningar som har dokumenterat det, och här är det verkligen svart på vitt hur det här LC-gänget utnyttjar två stycken tjejer då som fraktar hem det här vapnet till veckan. De tar också en bild på det när de har fraktat hem, där det finns meddelande som är tydligt att det är de som har skött det här vapenköpet. De fick åka tåg hem, fick inte åka med killarna hem.
Nej, de åkte bil ner allihopa tillsammans, och sen så blev tjejerna swishade för köpa biljetten.
Ja. Och det är klart, två stycken 17-18-åriga tjejer som de var då, det är klart att det är inte de som polisen i första hand misstänker är de som bär runt på gängens vapen.
Och det här mordet är väldigt viktigt i sammanhanget, för det är det som sedan används för att mörda en man. Jag tänker att vi går vidare till den här mordmanualen som vi pratade om i början. För precis som i så många andra historier som vi rapporterar om nu för tiden, så finns det en rappare även i den här historien. Han kopplas till den yngre grupperingen i konflikten, och i slutet av augusti lägger han upp sin första musikvideo på YouTube. Vad är det här för video?
Det är en våldsam musikvideo. Den visar hur en person åker fram på en elsparkcykel och skjuter ihjäl en annan person. Det är exakt det som händer då vid mordet. Det finns också ett antal referenser i den här låttexten som gör att alla direkt som kan den här konflikten, poliser, de inblandade i en konflikten, förstår att det här handlar om den här personen som sen ska bli mördad. Det förstår han själv också. Hans vänner har sagt det efterhand, hans nära har sagt att han förstår att vad det handlar om. Det finns ett antal olika små subtila referenser kring att man beskriver vilken bil han kör, det är korrekt, att han har stuckit från polisen någon gång, det har han gjort också tydligen då, en uppmärksammad biljakt.
Han har suttit isolerad
och det gjorde han också. Så det fanns ett antal sådana punkter som gjorde att alla förstod att men det här var den yngre sidans någon slags maktdemonstration mot honom.
Alltså jag fattar inte, alltså jag har ingenting med den här den döda offern. Jag fattar inte varför skulle jag skada honom och sånt. Så, och sen att åklagaren påstår att vi skulle ha skadat honom, det är inte sant. Och sen det här med att det finns en låt som skulle just vara för honom. Jag tycker bara det är löjligt faktiskt, det här hela grejen. Om han kände sig träffad då, han kanske gjorde det, men istället, jag vet inte. Men de överdrev lite i alla fall med låten.
Och den 28-åringen som den här låten då ska göra antydningar till, där har polisen gått ut och sagt att han har funnits med i den här våldsspiralen. Om det har varit misshandlare eller om det har varit knivskärningar, det är inte nödvändigtvis så att han behöver ha varit den som har gjort hjärte eller den som har varit värst av alla, men han har funnits i den kontexten.
Han har varit misstänkt för väldigt mycket men inte dömd. Men han har varit väldigt tydlig ledarfigur enligt de uppgifter som har kommit fram i polisutredningen.
Mm. Han beskrivs också som tongivande i den här äldre gruppen.
Också känd i Växjö liksom allmänt som en person, lite äldre senior sådär, och tongivande. Mm. Det var ju förmodligen ingen slump att polisen hade telefonavlyssning på honom faktiskt under morddygnet. Och så man har ju hört att han exempelvis då blev varnad och så vidare. Det var en pågående spaning mot honom eftersom han då ansågs vara ledande här. Så det var inte vem som helst det här handlade om, utan den här videon riktade sig mot honom då. Det är ju väldigt speciellt. Sen man får ju, jag tycker man ska se det här med videon och rappandet i en kontext också. Det är ju som vi pratade om, det här är någonting som har kommit till en mindre stad nu, men det känns ju nästan som att varje gäng också innehåller en rappare. Mm. Men det, jag tror att de här har nog verkligen inspirerats av andra gäng. Att man, och man ser också det, att det finns kända gängkriminella från Stockholm som likar den här rapparens video. De söker kontakt med andra kända rappare för att liksom få spridning för det här. Så det är klart att det här är någonting som de har inspirerats av från andra, från småstad har inspirerats av storstad här, tror jag.
Och det är ju en diskussion som ofta dyker upp. Vad är konst? Vad kan man koppla till kriminalitet? Är det rimligt att göra tolkningar av vad som sägs i en låt och sen applicera det på verkligheten? Men i det här fallet så kommer tingsrätten så småningom slå fast att textrader i den här låten är direkta antydningar om eller till den här 28-åringen som senare blir mördad. Man vet också från förhör i utredningen att så fort 28-åringen får höra den här låten så blir han vansinnig. Han förstår direkt att det handlar om honom, han blir upprörd, han försöker få till möten. Antingen, det är svårt att ta alla på orden som förhörs här. Det beskrivs som att han vill få till ett möte för att man ska prata ut om det här och vad är felet egentligen. Möjligen att det har varit mer hetskt tonläge än så, det vet jag inte. Men det är tydligt att den här musikvideon och den här låten sätter igång någonting.
Det här har ju varit, under mordutredningen så har det varit föremål för en del, man funderar på hur ska man tolka det här liksom. Det har ju varit så att rapparen har ju varit misstänkt för anstiftan till mordet, men det har avskrivits, det har avfärdats. Sen de försökte få dem häktad på det, men tingsrätten avfärdade det. Så det, och jag tror ärligt talat inte att det här var en mordmanual på så mått att de skulle berätta, att han var tvungen att berätta för de här mördarna hur han skulle göra, för de umgicks ju hela tiden ändå, så tror jag inte man ska, den versionen ska man nog lämna därhän. Men man kan ju verkligen säga att det här var ju den utlösande faktorn till att konflikten blev värre, som du beskriver. Han försökte lösa den här konflikten, han försökte liksom medla, han försökte kontakt med dem, och någonstans i det här så blev konflikten värre och det slutade med mord. Och det har vi ju sett i andra sammanhang vad det gäller rapplåtar också, att det har ju, på olika sätt har det liksom slutat med att folk har blivit förnedrade eller folk har blivit rånade eller liksom att utsatta för kidnappningar och så vidare. Så i den kontexten ska man se den här låten, men man ska inte se den som en mordinstruktion.
Gillar du poddar som tar upp aktuella kriminalfall och tar dem seriöst? Då tycker jag att du ska börja prenumerera på podden du lyssnar på just nu, alltså Krimrummet, om du inte redan gör det. Varje torsdag släpper vi nya avsnitt och gästas av intressanta personer som åklagare, försvarsadvokater eller andra kriminalreportrar. Jag heter Kim Malmgren och Krimrummet är min podcast som jag gör för Expressen. Nu fortsätter avsnittet. Från att musikvideon släpps så går det ganska snabbt. Det går drygt 2 veckor. Sen är vi framme kvällen den 10 september. Då är 28-åringen ute och snurrar lite på stan. Vad gör han på kvällen där?
Ja, på kvällen är han först på ett barnkalas. Det ska sägas att den här mannen har ett litet barn. Så han är på barnkalas. Trevlig familjekväll. Sen fortsätter han ner på stan i Växjö och hänger lite runt Stortorget och så vidare. Med kompisar. Men han får då ett samtal under kvällen från en person som vet då om det här med musikvideon och vet att det finns liksom en hotbild. Som, det är en person som säger då att det sitter personer utanför den här restaurangen vid Stortorget som han är på. Då. Så han varnar honom liksom, att en av dem är maskerad och de verkar just titta åt hans håll.
Mm.
Och det var liksom en varning. Sen hände inte det mer. Han fortsatte liksom festkvällen. Och sen åker de och hänger på någon bensinmack innan han då kommer till Araby. Men de som var med honom beskriver väldigt tydligt att han var liksom orolig, att han tittade över axeln och så vidare. Så det var ju uppenbarligen så att han var orolig för att någonting skulle hända.
Det är mycket häng på bensinmackar i den här utredningen.
Det är mycket häng på bensinmackar. Det hyrs bilar på bensinmackar. De andra killarna hänger runt på bensinmackar. Det är ganska bra för polisen, så då får man bilder på dem, vilka som hänger tillsammans. För där finns det ofta övervakningskameror.
Ja. Den här kvällen övergår i natt. Han kommer hem till Araby där han bor. Han promenerar runt lite i området tillsammans med en vän. Klockan är 03.33 när två män kommer på en elsparkcykel. Vad händer?
Ja, jag tror att det är också ett uttryck för att han var orolig. Han har ju då en ficklampa. Han lyser på den här elsparkcykeln. Först kommer en ensam man faktiskt som han lyser på. Den personen sticker. Några minuter senare kommer det två män på en elsparkcykel. Han lyser på dem också. Då är den här vännen några meter bort, som inte exakt, de har precis sagt hej då. De har gått åt varsitt håll. Han lyser på dem också, som syns ganska väl. De är maskerade, de har luvor, de har coronamasker. En av männen kliver av elsparkcykeln och börjar skjuta mot honom. Först i benen, han ramlar omkull. Ytterligare skott igenom, sen avslutar de med två stycken skott i huvudet då, som är direkt dödande.
Mm. Blir träffad av fem skott totalt.
Mot mig där. Så vi stod ändå och pratade lite, jag ökte en sig. Pratade lite så och planerade vad vi ska göra för dagen efter, så att säga. Och då går han ifrån mig och jag står kvar där och ökar musik. När det var på 50 meters avstånd kanske, så kom det två killar på en elskoter. Så jag började springa mot honom när jag såg gärningsmännen. Så ja, jag sprang dit. Sen då hade den ena som håller i vapnet, hade redan hoppat av och skjutit mot igen. Sen så stod jag helt stilla där och jag fann om kul. Så hörde jag flera smällar mot ena skottet var mot skåp. Sen nästan var mot hans huvud. Så den ena som körde skoten sa åt den andra, skjut honom. Då pekade han mot mig. Så man siktade liksom pistolen mot mig och sköt ett skott i luften. Jag tänkte, alltså ville man träffa mig så kunde man träffa mig. Det var, där fanns det liksom runt 20-15 meters avstånd så att säga. Så ja, så jag vaknade till av chocken så att säga och började springa. När jag var bakom en vägg så hörde jag andra smällen. Jag bor nära där, så jag sprang in och ringde till ambulansen, det första jag gjorde.
Den här vännen har ju vittnat och kunnat berätta om vad det är som har hänt i samband med detta. Vad säger han?
Ja, det är ytterligare en. Förutom att det är väldigt ovanligt att gängmord klaras upp, så är det ju så att det är väldigt ovanligt att ett vittne på platsen också. Det finns ett sånt här bra vittne ändå som har sett hela händelseförloppet och han beskriver själv att den här ena personen, den som inte sköt utan han som stod kvar på elsparkcykeln, han ska ha skrikit åt sin skjutande vän att skjuta honom också, alltså, och då går det ett skott i luften, men som den här vännen säger så tror han inte att han faktiskt siktade på honom, utan han fick överleva det här. Han blev väldigt chockad. Han berättade direkt i larmsamtalet att det var två stycken somalier som sköt. Och sen dagen efter så förhörs han av polis och ger då namn på de här personerna som har skjutit. Och han har även vittnat.
Han vet vilka det är.
Han vet vilka det är. Det är, även om de här personerna då är rivaliserande grupperingar, så är Växjö en liten stad och många, som du sa, många hänger på det som tidigare var en bensinmack som hette Skälldalbo. Det heter Skälldalbo nu och där hänger man liksom, fikar, röker vattenpipa, hänger runt och så. Och där har de båda grupperingarna hängt ganska nära varandra. Så han visste ju direkt vilka det här. Han visste hur de rörde sig. Han kan beskriva mördaren, stod ganska karaktäristiska gångstil och så vidare. Så han visste det. Men då är ju också frågan i de här kriminella kretsarna. Det är ju inte så vanligt att de faktiskt berättar vad de vet för polisen. Men det gjorde han i det här läget när hans bästa vän blev mördad.
Mm.
Hans förhörsuppgifter och senare vittnesmål ska bli viktigt. Han pekar som sagt ut två unga män. De är 18 och 17 år gamla vid den här tidpunkten. Den här duon är kopplade till den yngre grupperingen i konflikten. De grips av insatsstyrkan någon dag senare och häktas misstänkta för mordet. Under utredningens gång hittar man också vapnet.
Ja, det gör man. Och det är då de här tjejerna som vi pratade om tidigare, de har fått i uppdrag helt enkelt att förvara vapnet. Och jag antar att de tyckte det var lite halvjobbigt att ha den här tjejen som då kom från Lessebo, en liten bruksort utanför Växjö, att sitta på det där mordvapnet. Hon mässar då till en av gängmedlemmarna som är på fri fot och säger att jag har eran tabbe, som hon skriver, alltså Tabanya-pistol. Och det är ju då en person som polisen har övervakning av, och så man kan helt enkelt åka hem till henne och hämta vapnet dagen efter. Så det var ju ytterligare en lycklig omständighet i den här utredningen att man faktiskt kunde hitta mordvapnet. Och de här tjejerna då har också dömts för grova vapenbrott, och förhoppningsvis får de kanske hjälp att komma på rätt köl igen.
Dels så kan man ju lagföra de här då, men eftersom det har varit omvittnat av polisen att det har varit en dålig tillgång på vapnet i den här konstellationen, så ska man nog inte liksom underdriva betydelsen av att få in det här vapnet heller.
Onekligen, och det har ju funnits oro för hämndaktioner. Dock är jag väl lite luttrad, så man kan nog säga att det finns nog risk för att det går att köpa ett nytt vapen i Sverige.
Har de fått tag på ett, så kanske de kan få tag på flera.
Tyvärr är det så.
När utredningen är klar så väcker åklagaren åtal mot de här två männen. De åtalas för mord. Rättegången kan man tänka ska hållas i Växjö där det här har hänt, men så är det inte.
Nej, man får hålla den i Attunda tingsrätts säkerhetssal. Växjö tingsrätt är en liten tingsrätt som inte alls är anpassad efter dagens verklighet med vad som krävs i form av säkerhet och så vidare. Så man får hålla den här i säkerhetssalen uppe i Attunda i Sollentuna.
Kortare resa för dig som var där?
Onekligen, men det är en väldigt speciell situation ändå på de här mordrättegångarna. När det sitter. Man slås alltid av hur unga och små de ser ut, de här som kommer in där, trots att de då är allvarliga, misstänkta för väldigt allvarliga brott.
Vad är det åklagaren lägger fram mot de här två männen?
Det är ju då framförallt är det ju vittnesmål från det här så kallade nyckelvittnet, vännen. Men det är klart att det räcker ju inte då, utan det här, man har gjort en väldigt liksom, en kartläggning av vilka nyckeltaggar använts i området, vilken flyktlägenhet har de använt, hur de rört sig där, och så föremordet, hur de rört sig på olika bensinmackar. Och sen en gigantisk teknisk utredning av tändsatspartiklar, DNA-spår på hylsor och så vidare. Och så vidare. Så det är inte bara att gå till rätten med ett nyckelvittne. För det är klart att för försvarets sida så är det ganska enkelt att börja ifrågasätta det. Men vad skulle han kunna ha för syfte med det här utpekandet och så vidare. Så. Stödbevisningen var ju nyckeln i det hela här.
Vad säger männen själva?
De nekar till brott, de nekar i sten.
Vad har de gjort?
Ja, de har inte mördat någon. Den ena har legat och sovit och den andra har suttit på en parkbänk i området och hört att det kanske gick av några skott, men inte varit i närheten av den här mordplatsen. De känner inte heller till riktigt den här konflikten. Det är väl ingen hemlighet att de verkar inte gilla riktigt den andra sidan, men den här konfliktbilden där skriver de väl inte under helt på. De delar inte heller alls den här bilden att den här rapvideon skulle vara någon form av mordmanual, utan det, nej.
Det som tingsrätten så småningom har att ta ställning till, den bevisningen som har lagt fram, där särskiljer sig, som vi har varit inne på, att den viktigaste bevisningen i det här målet som man bedömer det är uppgifterna som har lämnats av det här vittnet. Det här är ett förhör som pågår i en timme. I det pekar han ut de två åtalade männen som mördare.
Han gör ju det, men han blir ju kraftigt ifrågasatt också. Och det är egentligen, man får skilja lite på de här två utpekarna. Vad det gäller mannen som döms för mord då, Amin Ahmed, så är han ju väldigt tydlig med det från början, och han lämnar liksom tydliga uppgifter kring det. Vad det gäller den andra personen som sedermera frias för mordet, utelämnar uppgifter om hur han var klädd, trots att han då påstod att han kände igen honom på kläderna. Och det finns en antal tveksamheter som gör att det utpekandet är liksom inte riktigt, det är inte alls lika starkt då. Även om det finns, man får ju ta honom på orden såklart, att han tror ju att det är han som är mördaren. Och det finns också lite tveksamheter i första polisförhöret när man plockar fram bilder och så vidare eller på den andra personen. Så ja, det är lite mer diffust. Och framförallt så är det ju så att vad det gäller Amin Ahmed som döms för mord, så finns det en betydligt starkare stödbevisning i form av hans DNA finns på hylsor som hittas på mordplatsen. Man kan liksom slå fast att det är när de är kopplade till mordvapnet. Han skriver också väldigt klumpigt och klantigt, så skriver han i häktet en lapp till, som tolkas som att han på något sätt ska försöka smuggla ut till några kompisar utanför häktet, där han skriver att man ska släcka Shonon, och Shonon i det här fallet tolkas som att det är då där huvudvittnet, för att han hävdar att han då vet, och det, man undrar lite varför, det är möjligt att han konfronteras med uppgifter i förhör, men han vet då att det här huvudvittnet har börjat sjunga, som han skriver, och då så man tolkar det som att det är ett mord. Och det är klart att om man har varit oskyldig till mord, så har man kanske inte skrivit. Han skriver också det att om ni inte gör det här så kommer det inte gå bra för mig. Och sen skriver han ett annat namn som inte är den andra misstänkte mördaren som åtalas då. Och det är ytterligare en sån grej som gör att man, det finns tveksamheter kring den andra mannen som sen frias då.
Det är ju väldigt allvarligt att sånt sker i häktet, eller om den informationen skulle komma ut. Utreder man det vidare på något sätt?
Det har inte utretts vidare. Man skulle kunna tänka mig att det här skulle vara någon form av anstiftan till mord och så. Nu kom ju aldrig lappen ut. Nu hittar häktesakterna redan i hans strumpa i samband med en visitation. Så det kommer inte längre än så, men det visar hur de här ändå inifrån häkten försöker att göra såna här saker. Det visar hur viktigt det är att, liksom, att häkterna fungerar, att restriktionerna fungerar, att det inte finns advokater som hjälper till som budbärare och så vidare och så vidare.
Du är inne på det, att det finns omständigheter som talar för och omständigheter som talar emot att det här vittnet skulle ha gett en riktig utsaga. Det är inte så att man på något vis tvivlar på att han har något ont uppsåt med det han säger, men det finns en del frågetecken. Till exempel, gärningsmännen har varit maskerade, han har bara sett dem under en kort sekvens. Han har också ändrat sig om en del uppgifter om vilka kläder de har haft på sig till exempel. Men sammantaget så bedömer tingsrätten att hans utpekande har ett förhållandevis starkt bevisvärde, men att det inte är tillräckligt starkt för att döma de två åtalade männen enbart baserat på det som han säger. Och det är då man kommer tillbaka till stödbevisningen, och den ser olika ut i de här fallen.
Ja, den ser verkligen olika ut, som sagt. Och det är en ganska intressant dom faktiskt. Om man vill läsa liksom hur man resonerar kring bevisvärdering punkt för punkt, så rekommenderar jag att beställa hem den här från Växjö tingsrätt faktiskt. Så det är intressant också varför den här andra personen frias. Så det finns också möjligen en underton i detta, att man börjar fundera lite. Det finns en annan person som skulle kunna ha varit aktuell, och som varit aktuell under polisutredningen, och som stämmer mer med exempelvis det här namnet som han skriver i brevet, att mördaren inte den här huvudvittnet så kommer det att gå skogen för mig och den här andra personen. Och han kanske trodde att den andra personen satt häktad, jag vet inte, men det finns den här tveksamheter i framförallt vad det gäller nummer två där som frias, som är intressanta att titta på faktiskt. Men å andra sidan, man förstår ju, åklagaren satt ju en räv, de kan ju inte åtala den andra mannen med tanke på att huvudvittnet de facto har pekat ut två personer redan.
Och vittnet har ju faktiskt pekat ut den andra mannen på platsen också. Att det ska vara han som kommer på en elsparkcykel innan.
Ja, och det är då den andra mannen. Han skiljer ju också ut att det är Amin Ahmed som är dömd nu för mord. Det är han som skjuter. Det är den andra personen som skjutsar honom till mordplatsen. Men där menar åklagaren att de hade gjort det här gemensamt och i samförstånd. Men det blev han fria för, som sagt var.
Amin Ahmed heter han som döms, som vi har varit inne på. När han döms så har han hunnit fylla 19 år. Straffet blir 9 års fängelse. Anledningen till att det är ett förhållandevis kort straff är för att det skedde innan årsskiftet.
Ja, nu är ju det här någon av de sista ungdomsrabatterna som vi har att göra med, får vi väl hoppas då. Utan det här sker ju då under en tid som det fanns ungdomsrabatt. I det här fallet så är ungdomsrabatten 9 år om man räknar om det. Tingsrätten konstaterar att straffvärdet för det här mordet var 18 år. Normalstraffet för mord är ju 16 år numera. Här ansåg man att det här har varit föregått av en viss planering. Så därmed så var det uppe på 18 år. Men det var inte motiverat med ett livstidsstraff. Men det blev alltså 9 år efter att man då räknat bort ungdomsrabatten. Så en halvering fick han i rabatt.
Mm. Hade samma brott skett idag så hade han dömts till 18 års fängelse.
Ja, hade det skett 4 månader senare så hade det blivit 18 år.
Mm. Den andra åtalade som då misstänktes för att ha varit den som har kört elsparkcykeln, där räcker inte bevisningen till och han frikänns för mordet.
Jag tror att det kanske kommer överklagas dock.
Det är överklagat och båda kommer att få gå en ny rond kring detta i hovrätten. Ja. Om man tittar på hur mordet ser ut och så går man tillbaka till den här musikvideon. Ser du några likheter där?
Ja, det är punkt och pricka. Jag tror till och med att det stämmer med antalet skott. Och det är framförallt just med elsparkcykel och det är med hur man kliver av den när man skjuter och så vidare. Så det är verkligen så. Sen kan man ju fundera över, jag menar, de var nere och spanade på honom nere på Stortorget i Växjö. Skulle det kunna varit så att de egentligen tänkte göra någonting där, men att man gjorde det. Så jag tror att hade tillfälle uppstått så kanske det inte hade blivit så här, men det är kusliga likheter.
Någonting som jag tänker är värt att ta upp, det är hämtat från en av poliserna som vittnade i rättegången. Han säger att det nästan har blivit lite kusligt i Araby efter mordet, att det nästan inte rör sig några personer i det offentliga rummet längre. Många av dem i den äldre grupperingen syns inte alls till exempel.
Nej, många av dem har tydligen stuckit från stan och även många i den yngre grupperingen stack också. Många stack till Södertälje, de har vissa kontakter uppåt. Så det var väldigt många som drog, framförallt eftersom man var rädda för att det här skulle vara en fortsättning på konflikten, och de yngre var ju såklart, även om de aldrig skulle erkänna det, för det får man inte göra som kriminell, men de var givetvis livrädda för att de skulle bli utsatta för hämndaktioner med tanke på vilken aktning den här mördade mannen hade. Begravningen var ju väldigt välbesökt och han hade ju väldigt många vänner, så det är klart att röra sig då i Araby, som ändå är en begränsad yta där alla de här bor, det är klart att det blir väldigt känsligt för dem, och det är klart att det här har liksom satt spår efteråt.
Mm. Och det är också en stegring man kan se. Tidigare så har det varit de här misshandelsfallen, knivfallen, då har man ändå umgåtts på samma relativt begränsade
yta. Man har hängt runt Skildalbo ändå liksom, men nu är det ju på
en helt annan nivå.
Jag menar, om vi ser på många av de här gängskjutningarna som har varit nu som i år, jag menar, i Kalmar har det bara fortsatt, det har varit en skjutning, två skjutningar, tre skjutningar, Örebro också en skjutning, två skjutningar, tre skjutningar, det är liksom som de här våldsspiralerna. Men i det här fallet, det som hände i Växjö som inte har hänt efter andra mord, är ju att polisen gick in väldigt hårt. Man körde hårt med insatsstyrkan under några dagar efter det här mordet och vände ju upp och ner mer eller mindre på den här yngre grupperingen. Och det var ett tag jag tror att det var en 7-8 stycken som satt häktade och som greps i omgångar och sådär. Det gjorde ju att konflikten kyldes ner ganska snabbt, för att de plockade in dem snabbt, och man fick dem kanske inte för mordet då, utan några åkte dit på vapenbrott och några åkte dit på, någon fick panik och slängde ut kokain när de skulle göra en husrannsakan, och då försvann den också. Det visar vikten av att när de här grejerna händer så måste man piska ormarna ur gräset, man måste gå stenhårt och det, sen kanske inte det resulterar att alla blir dömda för sin inblandning i själva mordet, men det gör att de försvinner från konfliktytorna. Mm. Och det var nog väldigt värde, och det var nog en förklaring till att det inte blev fler mord i den här mordspiralen, eller våldsspiralen hittills, får vi väl tillägga.
Mm. Man har ju sett det här en del i Stockholms förorter också, att när en konflikt når en viss nivå, då känner aktörerna att de kan inte röra sig i området längre. Då handlar det inte om att man kanske drabbar samman om man ses, utan snarare så att man lägger väldigt stor del av sin vakna tid på att försöka hitta sina fiender. För båda sidor gömmer sig, för man vet att man inte kan röra sig i det offentliga rummet, för att det kan smälla när som helst då.
Ja, och det är ju en del av det hela. Sen är det klart att det är ju tragiskt också om det blir en oro i området. Det här har varit ett särskilt utsatt område väldigt länge. Det var ju strax före mordet faktiskt som man klassar ner det till så kallat riskområde. Alltså inte då värsta enligt polisens. Men det är klart att folk ska ju kunna gå runt där och ha trevligt och känna sig lugna och trygga. Men det är klart att det här sätter ju sina spår även om det såklart går att peka på att det här var en, liksom en två grupperingar som bråkade.
Mm. Borde det graderas upp igen?
Det är nog svårt att säga utifrån, men jag vet att det finns ju kommuner, jag vet att det var så i Växjö exempelvis, att det fanns ett motstånd mot att men ska vi verkligen erkänna att vi har så stora problem att vi ska bli klassade som ett särskilt utsatt område. Men jag vet också att det argumenteras för att ja, men det är bra, för då blir det en speciell polisinsats. Det blir ett annat fokus från socialtjänsten. Det blir öronmärkta poliser för fokusgrupp ARAB som det har hetat. Och det har ju ändå gjort att man har kunnat jobba. Men sen kan det ju hända saker som gör att det ändå spårar ut i ett mord så att säga. Men jag tror att de som blir särskilt utsatta områden, det är inte bara av ondo. Det är klart att det blir en stigmatisering. Men det är också det blir en resurstillskott som gör att man kan ta tag i problemen. Och det, på så vis har det varit bra för ARAB, jag tror även för andra särskilt utsatta områden.
Den här utvecklingen vi ser nu med gäng som drabbar samman och skjuter mot varandra i mellanstora svenska städer. Vad tror du att den här utvecklingen är på väg? Är det här tillfälligt eller har vi ett nytt normalläge?
Det känns ju som att det här med gäng och gängkonflikter. Det till början kanske var ett storstadsproblem. Men om vi backar bandet lite. Jag menar, gängkonflikter i, om vi säger Hells Angels och Bandidos, var ju inte primärt ett storstadsproblem. Utan det var ju Hasslarp och Kattarp. Det är i skånska landsbygden som det mycket handlar om. Så det här, men nu är det väl uppenbarligen så att det är så att det är väldigt många gängkonflikter i väldigt många städer. Och jag tror att man inspireras lite också. Att man inspireras av liksom Tjottas eller Dödspatrullen om man vill vara lite likadan. Och sen är det också givetvis så att då en del aktörer från Stockholm flyttar ut för att man tycker att det är för mycket stress i stan.
Detta resulterar ju onekligen i en väldigt oroväckande skjutningsstatistik. Det ser väldigt mörkt ut.
Det ser väldigt, väldigt mörkt ut och jag vet inte riktigt hur det ska vändas. Det vi har sett nu är ju siffror som är på rekordnivåer, som mörka rekordnivåer som vi säger. Och,
flera år på raken.
Flera år på raken, men det här första halvåret har ju varit groteskt. Och det som är riktigt oroväckande är ju att det sker ju det finns tydliga våldsspiraler. Vi har som sagt Södertälje, Kalmar, Örebro, Eskilstuna. Det finns gängkonflikt och man ser inget slut på det.
Mm. Vi får se vart allt tar vägen. Vi sätter punkt för den här veckans avsnitt av Krimrummet. Tack för att du ville vara med, Fredrik Sjöshult.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Krimrummet har nu sommaruppehåll men är tillbaka om några veckor. Ansvarig utgivare Claes Granström.